På tal om Stockholm nummer 7 den 24 februari 2015. Och välkommen till ett helt nytt poddavsnitt på tal om Stockholm. Våren kommer ju mer och mer smygande och den här veckan så är det ju även sportlov. Vilket gör att staden vaknar till liv lite extra, eller hur? I veckans podd tar vi bland annat upp och berättar om de nya sedlarna som kommer i höst. Riksbanken har tagit hjälp av SRF för att det ska bli lättare att skilja dem åt. En sak är ett taktilt kopparmönster.
Jag vet att man, i alla fall på nya sedlar, så känns det här relativt bra. Men vi tyckte ju ändå att det var en nödlösning på något sätt.
I notiser så berättar vi bland annat om den nya läktaren på Grimsta idrottsplats. Och dessutom är det snart dags för den årliga bokrean. Och vi tipsar om 3 bra ljudböcker. Och februari sägs ju vara den månad då flest av oss blir sjuka. Och för att undersöka Stockholms bakterier tog vi med oss en riktig bakteriekännare ut på stan.
Nej, faktiskt inte, så har jag ingen favoritbakterie, utan jag tycker om bakterier överhuvudtaget.
Vi ska också lära oss hur man blir mer klimatsmart i köket, och dessutom så blir det som vanligt tävling. Kulturspecialen har en tid framöver bytt skepnad och heter nu Kommunspecialen, och den hittar du lite längre fram i podden. Sen vill jag passa på att berätta att det snart är dags för redaktionsråd. Och det vet du ju vad det är. Så tisdagen den 10 mars klockan 15.30 så är det dags. Kom till På tal om Stockholm-redaktionen på Sveavägen 100 och så får du lite fika och tycka till om taltidningen. Har du fler frågor så kan du höra av dig till mig på telefonnummer 08 615 66 68. Och redaktionen, den består som vanligt av Beda Dahlberg, Maja Åse, Erik Vandus, Henrik Larsson och Dick Kardell. Det här är en kortare poddversion av På tal om Stockholm. Mer finns i den fulla versionen på Daisy-skiva eller på hemsidan irismedia.se/patalomstockholm med talminus mellan varje ord. Och där finns bland annat då evenemangstips och föreningsannonser. Vill du ha tidningen hem på Daisy-skiva går det bra att ringa till oss på Iris Media på telefonnummer 08 615 66 61. På tal om Stockholm produceras av Iris Media AB på uppdrag av Stockholms stad. Trevlig läsning! Till hösten kommer några av de gamla sedlarna att bytas ut mot nya. De nya sedlarna kommer ha samma höjd så det kan bli svårt att känna skillnad. Synskadades riksförbund har varit med under utvecklingen av de nya sedlarna och fått Riksbanken att ta fram 3 sätt som personer med synnedsättning ska kunna använda sig av för att veta skillnad på sedlarna. Bengt Troberg jobbar på SRFs rikskansli i Enskede och han har varit med under processen.
Vi har ju liksom sett oss som en självklar institution som ska vara inkopplade när det handlar om såna här saker då. Så att vi har ju varit med från början och försökt att påverka, och Riksbanken kontaktade oss och fick då redogöra lite grann för det här. De hade väl flera förslag eller tankar kring det hela då också, men vi har väl ändrat på en del saker.
Förra veckan visade Riksbanken upp de nya pengarna för första gången. Visst, det har visat skisser tidigare, men nu var det första gången som de riktiga pengarna visades. De har starkare färger än dagens pengar. Ena sidan av sedlarna prys av kända personer som var aktiva under 1900-talet, till exempel Astrid Lindgren som är på 20:an och Greta Garbo på 100-lappen. På den andra sidan så är det miljö- och naturmotiv som är kopplade till samma person. Om vi ska gå över på det taktila så kommer sedlarna bli lika höga men har olika längd. SRF ville ha olika höjd också som det är idag för att det skulle bli ännu tydligare att känna skillnad. Men så blev det inte. Däremot så har de varit med och utvecklat ett taktilt koppartryck till sedlarna.
Ja, då känner man fält så man kan räkna i kortändan av sedlarna, så kan man enligt ett visst system då känna på 50-lappen, 100-lappen, 200-lappen och 500-lappen, så finns det fält då, olika antal fält som man kan känna. Det kommer att informeras noga om det här, så att jag vet att man, i alla fall på nya sedlar, så känns det här relativt bra. Men vi tyckte ju ändå att det var en nödlösning på något sätt. Men ändå, hellre än att det inte blev någonting, så tog vi det här då. Så gjort vad vi har kunnat i den vägen. Sen funderar man när de här har hamnat igenom några plånböcker då, och sedlarna blir lite slitna, så finns det en viss risk att det försvinner då.
Nästa år, den 1 oktober 2016, så är det även dags för 100-lappen och 500-kronorsedeln att bytas ut. Och då är det även dags för mynten.
Men de är ju lättare och de blir faktiskt bra. De känner man av, känner man ganska bra då. Men det blir en ny enkrona, en ny tvåkrona, en ny femma. Tian, den blir som tidigare. Om man känner tydligt storleksskillnad, så är det här, kommer det... Det här med kronan kommer att ha räfflade kanter som tidigare helt runt. Och sedan så... kommer den nya tvåkronan då att ha två räfflade fält, ett på varje sida av myntet. Och femman kommer det vara helt slät. Tian kommer det vara som den är nu, oförändrad.
Men det är inte bara de tydliga mynten och den taktila koppartråden som kommer göra att man känner skillnad. SRF har även fått till två andra saker för att det ska bli lättare att skilja sedlarna åt.
Vi vill ha en så kallad sedelmätare, eller ett litet plastkort, som även har funnits tidigare i andra sammanhang när det gäller våra nuvarande sedlar. Så finns det sedan gammalt ett plastkort som man kan vika sedeln runt, och då kan man läsa av vilken sedel det är. Och det finns även för eurosedlarna, typ såna här. Och det har vi fått lovord från Riksbanken. Det här ska de ta fram då, en sån här sedelmätare. Och eventuellt att man gör den i form av ett vanligt kontokorts storlek då, som man kan vika runt sedeln. Och vidare har vi också, som kanske är ännu bättre, att man håller på att ta fram en app som man kan ha i sin smarta mobiltelefon. Och där kan man då visa sedeln för telefonen och trycka på knappen, och så talet i telefonen berättar vad det är för valör på sedeln.
Efter att de nya sedlarna har släppts i höst, så kommer de gamla att sluta fungera efter 9 månader. Och än inte hjälpmedlen för synskadade klara, men de är på väg.
Vi träffade Riksbanken här för en vecka sedan här bara på SRF. Och så att de håller på med båda de här alternativen. Både den här sedelmätaren då och sen den här appen. Då. Plus att det finns de markeringarna i då. Så att vi hoppas att det ska bli så bra det bara är möjligt.
Det sa alltså Bengt Troberg, som jobbar på SRFs rikskansli. Notiser. Ny läktare på Grimsta idrottsplats. Under kommunfullmäktige förra veckan beslutades att en ny läktare och servicelokaler ska byggas på Grimsta idrottsplats. En byggnation som beräknas kosta 58 miljoner kronor. Idag har Brommapojkarna dispens att spela hemmamatcher där, och om byggnationen inte genomförs riskeras det att de behöver flytta sina matcher till Tele2 Arena. I och med detta beslut anpassar man Grimsta idrottsplats till Svenska fotbollsförbundets krav för att spela i Superettan respektive Allsvenskan. Det krävs att läktaren ska ha minst 3000 platser med ryggstöd under tak, och dagens läktare har en kapacitet på cirka 1000 platser. Och denna byggnation ska nu göra så att Grimsta idrottsplats når till det kravet, och därmed behöver inte Brommapojkarna flytta sina hemmamatcher. Framgångar för svenskt fäktningsprojekt. Fäktning för synskadade är ännu ingen officiell paralympicsport, men det finns de som hoppas att det ska bli ändring på det. Fäktning för synskadade är ett projekt där både personer med synnedsättning och seende, givetvis då med ögonbindel, tillsammans fäktas i en lokal på Döbelnsgatan i Stockholm. Och tack vare ett bidrag från SRF kunde 4 fäktningsentusiaster åka ner till Portugal för att tävla i just fäktning. Vi ringde upp tävlingsdeltagaren Eva Röme för att höra hur det gick i tävlingen.
Det gick bra, tycker jag. Vi tog inga medaljer, men vi vann alla några matcher var så där, så att vi var jättenöjda.
Hur gick det i dina matcher i Portugal?
Man kör först ett gruppspel. Vi var 7 tjejer som körde, allt som allt. Jag var ensam tjej ifrån Sverige. Och det var 7 personer i gruppen, så att då kör man alla mot alla till att börja med. Så det var ju 6 matcher. Av dem så vann jag 4 matcher, vilket var fantastiskt roligt. Sen går man vidare till en andra omgång, och då var det en tjej, hon som då hade klarat sig bäst. Hon var direkt kvalificerad till finalomgången, så hon behövde inte köra de här utslagsmatcherna sen. Vi var ju då 3 par som körde utslagsmatcher. Och då förlorade jag tyvärr min match mot en fransiska med 15-11.
Vad blir nästa utmaning?
Ja, vi funderar på det. Vi pratar om att försöka få ihop så vi kan åka på, försöka höra med den italienska klubben, och vi kan åka på träningsläger till Italien. Så vi får se.
Det sa Eva Röme, en av deltagarna i Portugal för 2 helger sedan. Stockholms nya tunnelbanevagnar. Förarlösa vagnar med plats för cykel. Så ser framtiden ut för Stockholms tunnelbaneresenärer. Trafiknämndens medlemmar har fått se en fullskalemodell av röda linjens nya C30-vagnar som finns i Västerås. Det var lite annorlunda, det fanns färre sittplatser, så vagnen får en lite annan karaktär, säger folkpartisten och vice ordförande i trafiknämnden Sara Svanström till Metro. De nya vagnarna planeras komma 2017 och kommer vara mycket rymligare än dagens. Enligt Stockholms landsting kommer trafikkapaciteten att öka med 25% på röd linje i Stockholms tunnelbanesystem. Och satsningen kommer kosta kring 12 miljarder kronor. De vagnar trafiknämnden fick se var på utsidan ljusgrå med blå dörrar. Och den största förändringen är att de nya vagnarna ska kunna köras utan förare och ha gott om plats för exempelvis cykeln. När eller om de kommer köras förarlösa är inte bestämt än. Det kommer också vara mycket mer plats för stående passagerare, bättre luftkonditionering och lättare att ta sig in och ut ur vagnarna. De klassiska blåa tunnelbanesitsarna med mönster av olika byggnader kommer också att bytas ut. Hur det nya blir är inte heller helt klart, men det finns tankar om att ha rutmönstret från Sergels torg till grund för designen. Årets bokrea. Nu är det dags för årets bokrea. Den börjar på onsdag den 25 februari klockan 07.00. På tal om Stockholm, redaktionen har tittat i bokhandlarnas kataloger efter bra ljudböcker på rean. Och Maja Åse har valt ut några stycken av dem.
Ja, jag vill tipsa om 3 ljudböcker, och alla kostar mindre än 100 kronor styck. Och den första, det är en deckare. Den heter Gone Girl. Och den heter det så även på svenska faktiskt. Och den är skriven av en amerikan, Gillian Flynn. Och det här är en jättebästsäljare. Och den är faktiskt mer spännande och listig än många andra deckare. Och den läsare som säger att den kunde räkna ut hur den här historien om kvinnan som försvann, hur den här historien egentligen hängde ihop, den personen tror inte jag alls på. Det här är riktigt spännande. Det är mycket klurigt. Gone Girl av Gillian Flynn, det är en bok som faktiskt är ännu bättre än en omtalad film som kom här om året med samma namn. Den andra boken, det är en svensk blivande klassiker. Det är den hyllade Ett kort uppehåll på vägen från Auschwitz av författaren och journalisten Göran Rosenberg. Det är en riktigt läsvärd Augustprisvinnare. Det handlar om uppbyggnaden av folkhemmet efter kriget och den lilla stan Södertälje, där det var många invandrare som präglade mycket av utvecklingen. Och Göran Rosenberg, han skriver närgånget om sig själv och om sin uppväxt, och om familjen efter förintelsen, om pappans sorgsna kamp och längtan efter ett bättre liv. Ett kort uppehåll, det tycker jag att det är faktiskt en av de senaste årens absolut bästa böcker. Och den tredje boken, det är en riktigt liten gullig sak för djurälskarna. Gubbe och katt, en kärlekshistoria av Nils Uddenberg. Och det här är en farbror som är en riktigt prisbelönt författare och läkare som gärna skrockar lite trevligt om djur och natur i P1 som man kan höra ibland. Det är rart, det är gulligt och det är härligt för alla de som gillar att lyssna på en katt som spinner. Det är små filosofiska kosserier och frågan är vem som egentligen är gulligast av de här två, om det är gubben eller katten. Boken heter samma sak, Gubbe och katt, en kärlekshistoria.
De tre böckerna tipsade på tal om Stockholms Maja Åse om. Rulltrappor stoppade efter olycka. En kvinna fastnade i en rulltrappa vid tunnelbanestationen Östermalmstorg förra veckan. Ett steg i rulltrappan gick sönder och kvinnan rasade ner med ena benet och satt fast i över en timme. Polisen upprättade en anmälan om vållande till kroppsskada. Till följd av den här händelsen stoppade SL flera rulltrappor av samma modell av säkerhetsskäl. Något som lett till irriterad stämning bland vissa tunnelbaneåkare. Först handlade det om 29 rulltrappor vid 7 stationer, men i slutet av förra veckan var 39 rulltrappor stilla vid 11 stationer. På Sankt Eriksplan, Zinkensdamm och Östermalmstorg var samtliga rulltrappor avstängda. Och SL kommer hålla rulltrapporna avstängda tills dess att orsaken till olyckan är utredd och besiktningen av rulltrapporna gjorts. Dessutom kan det bli aktuellt att stänga hela stationer. Busskaos kan brytas ut. Innerstans busskarta ritas om under 2015 och nästintill alla röda bussar kommer påverkas. Ändringar har inte gjorts sedan 80-talet och nu görs de för att effektivisera busstrafiken, menar Mats Westerberg, Keolis projektledare för linjenätet. Förutom ett par linjer kommer alla röda busslinjer att antingen byta nummer, få nya dragningar eller borttagna hållplatser. Linjeomläggningarna är planerade redan i år kring midsommar när sommartidtabellerna börjar gälla. Men det är bara de röda bussarna som ändras, inte de blåa, något som Keolis tror kommer att underlätta. Det kommer självklart att bli förvirrande till en början, men vi ska under våren utföra en massiv informationskampanj, säger Mats Westerberg till Mitt i. Folk är folk. Den senaste tiden har ett nytt inslag synts på Stockholms gator. Sedan tidigare är ju stockholmarna vana vid att hemlösa säljer tidningen Situation Stockholm. Men nu har även EU-migranter från Rumänien börjat sälja tidningen Folk är folk. Från början ett norskt initiativ från den ideella föreningen med samma namn. Det började i Oslo 2012 med ett flygblad som försökte slå hål på myten om att romer är organiserade tiggare. Därefter utvecklades idén om ett flygblad till en tidning och nu säljs den alltså i en svensk upplaga även i Stockholm. Tidningen har ett grönvitt omslag och på omslaget så syns också ett fotografi av Sofia Taikon som har rosa dräkt och ett rosa huckle. Och hela tidningen på 42 sidor handlar om just Sofia Taikon och om hur hon överlevde Auschwitz. Men det är inte vanliga texter och bilder i tidningen utan serier. Folk är folk är ett seriealbum och berättelsen är pedagogisk och lätt att hänga med i. Sofia är det namn som många av försäljarna ropar när de ska sälja detta nummer och som ofta hörs på tunnelbanestationer. Hela serien börjar med att Sofias barnbarn frågar när hon tatuerade sig, Z4515, på armen. Efter det får man följa med när hon återberättar vad hon har varit med om, från att hon var 7 år 1938. Genom seriestripparna förflyttar sig handlingen snabbt framåt mellan att hennes familj tillfångatas av nazisterna och hamnar i Auschwitz till att Sofia till slut var den enda överlevande i familjen när kriget tog slut 1945. Under resans gång är det mycket känslosamma ögonblick som tas upp, som när Sofias pappa fördes bort efter att han har blivit sjuk eller när hon förflyttas till ett annat arbetsläger och alla andra romer som blev kvar gasades ihjäl. Tidningen kostar 100 kronor och 75 kronor går direkt till försäljaren. Och enligt den personliga hälsningen från redaktören som inleder seriealbumet har försäljarna av Folk till folk tillsammans sedan 2012 tjänat 1,7 miljoner kronor till sig själva och sina anhöriga där hemma. År 2014 var det direkta stödet över 1 miljon varje månad. Nu säljs alltså den här tidningen även i Stockholm. Elbilar behöver varningsljud. Elbilar och hybrider är så tystgående att det är en fara för fotgängare med synnedsättning. Och även för många unga och äldre personer. Det skriver SRF i ett pressmeddelande. Det är inte ett oljud utan ett ljud som behövs så att fotgängare kan göra ett säkert beslut, säger Dr. Fredrik Schröder, vicepresident i Världsbildningsunionen och expert i frågan om tysta fordon. Kravet att tysta fordon ska förses med varningsljud är högt på agendan för European Blind Union, EBU. För oss synskadade innebär det att vi inte hör när en elbil kommer. Då blir det ännu farligare att gå över gatan, säger förbundsordförande i Synskadades riksförbund Håkan Thomsson, som i förra veckan besökte EBUs konferens i Berlin. Konferensen i Berlin belyser frågan om hur synskaderörelsen ska få igenom sina krav på varningsljud som inte går att stänga av. Ännu finns få elbilar, hybrider och andra tystgående fordon i Sverige. Runt 0,15% av hela personbilsbeståndet i landet är elbilar och hybrider. Tellus Tower måste krympas. Vi har tidigare i På tal om Stockholm berättat om Tellus Tower som var tänkt att bli ett 75-våningshus på 237 meter vid Telefonplan i Hägersten. Nu måste den byggnaden krympas från de 237 metrarna till 45. Annars så kommer skyskrapan att medföra stora störningar på försvarets tekniska system. Om inte Stockholms stad tillgodoser försvarets önskemål hotar länsstyrelsen med att riva upp detaljplanen. Tellus Tower var tänkt att bli ett tydligt landmärke, väl synligt från stadshuset, Skansen och Skogskyrkogården. Det skulle innehålla ungefär 700 bostadsrätter i 75 våningar, restaurang och en pool för husets invånare på taket. Men planerna måste arbetas om, anser länsstyrelsen i sitt remissvar, eftersom de är i konflikt med försvarsmaktens intresse. Skönhetsrådet föreslår en annan placering av skyskrapan. De har redan tidigare kritiserat den tänkta platsen vid Telefonplan rent visuellt. Deras förslag är istället Kista, där det redan finns en begynnande höghusstruktur. Tyck till om nya tunnelbanan. Just nu kan du lämna synpunkter på utbyggnaden av tunnelbanan till Nacka och Söderort. Mellan den 9 februari till 12 mars så bjuder Stockholms läns landsting in till samråd för att ge information och få synpunkter. Allt för att kunna fatta så bra beslut som möjligt. Öppet hus arrangeras vid 4 tillfällen där information ges hur långt landstinget kommit i utredningsarbetet och planeringen, men även om övrig SL-trafik. Blå linjen kommer gå från Kungsträdgården till en ny station i området Sofia på Södermalm. Därifrån kommer en gren gå mot Nacka som får stationer vid Hammarby kanal, Sickla, Järla och i Nacka centrum. Här går det tycka till om stationernas lägen och uppgångar. Det blir även en gren mot Söderort via Gullmarsplan under jord till Sockenplan där den ansluter till dagens gröna linje och Hagsätragrenen. Här handlar samrådet om vilken sträckning tunnelbanan ska ha mellan Gullmarsplan och Sockenplan, men även stationslägen och uppgångar. Om du vill vara med på öppet hus finns 2 tillfällen kvar. Måndagen den 2 mars klockan 15-20 om Nackagrenen och då vid Dieselverkstan, Markusplatsen 17 i Sickla. Och så är det onsdagen den 4 mars klockan 15-20, även då om Nackagrenen, men i Nacka stadshus på Granitvägen 15 i Nacka. Snöplog körde över Josef Franks stolar igen. Här om natten hördes ett rejält brak där Rindögatan möter Furusundsgatan på Gärdet. Josef Franks stolar i brons blev ett enda stort plockepinn i en snöhög. Bronsstolarna kom på plats i maj 2010 och är kopior av den modell som fått namnet Stol 2025, som Josef Frank ritade 1925. Platsen och inte minst stolarna har på kort tid blivit mycket uppskattade, och Mårten Kastenfors, chef för Stockholm Konst, är lindrigt sagt bedrövad över stolarnas öde. Det är helt absurt att slösa med skattepengar på det här sättet, men vi ska inte låta oss knäckas av en snöplog. Visst är det för jäkligt att det här är tredje gången som stolarna råkar ut för oförsiktiga snöröjare, säger han med en tung suck till DN. Senast för 2 år sedan så blev den ena stolen så tilltygad att man plockade bort hela ryggstödet för renovering. Men det är ingenting jämfört med det som hände förra veckan. 16 lösa delar togs om hand och kvar är 3 sneda stolsben. Men det lär dröja innan man kan sitta på dem igen, och att gjuta nya kommer kosta. Förmodligen handlar det om ett 6-siffrigt belopp. För att det inte ska hända igen föreslår Kastenfors att skruva ner stolarna när vintern kommer eller placera dem på en sockel. Samtidigt tycker han inte att de alternativen är bra, då själva idén med stolarna går förlorad. Vår stad är full av bakterier, både snälla men också av den lite otrevliga typen. I dessa sjukdomstider gav vi oss ut på stan tillsammans med Inga Zetterqvist från Folkhälsomyndigheten, hygiensjuksköterska och bakteriekännare.
Nej, faktiskt inte så har jag ingen favoritbakterie, utan jag tycker om bakterier överhuvudtaget. Generellt, alltså finns det väldigt många snälla bakterier och bra bakterier. Och de är väldigt vackra att se på ofta när man tittar på dem. Jag tycker en bakterie som är väldigt fin att titta på, det är den vi kallar E. coli. Alltså det är en vanlig tarmbakterie. Den är väldigt vacker när man får titta på den.
Du och jag är ju ute på lite bakteriesafari kan man säga. För att prata om hur smutsigt det är i offentliga miljöer i Stockholm. Om man börjar med att bara fråga, hur rädd ska man vara för bakterier?
Jag tycker inte man ska vara rädd för bakterier. För bakterier och virus, de finns i vår miljö runt omkring oss hela tiden. Vi har bakterier på oss. Vi skulle dö om vi inte hade våra bakterier. Så de finns, de behöver vi inte vara rädda för. Men det finns ju sen, oftast klarar vi oss utan att bli sjuka. Men ibland så kommer det ju bakterier eller virus som vi då blir sjuka av, som vi inte riktigt klarar av just då. Immunförsvaret klarar inte av dem. Och det är ju alltid jobbigt att bli sjuk. Men oftast så är det ju inte farligt att bli sjuk. Men sen kan man ju också tänka på då, för att det är ju jobbigt att bli sjuk, att man vill ju förebygga det, göra vad man kan. Så det kan man tänka på, att det finns vissa saker man kan göra själv för att förhindra i största möjliga mån att man blir sjuk. Och sen också att man har ett sätt som gör att andra inte blir sjuka.
Nu står ju vi inne i en tunnelbanevagn. Och här trängs ju massvis med människor varje dag. Och de här gula stängerna som man kan hålla i känns ju ofta nästan lite kladdiga när man tar i dem. Alltså hur mycket bakterier finns det på en sån här?
Det är svårt att säga exakt hur mycket bakterier, men det finns säkert en hel del bakterier. Vilket inte är konstigt eftersom vi har ju bakterier på våra händer. Och så länge man håller i de här och bakterierna stannar på händerna. Och viruset också, för det kan finnas virus där också. Då är det ju inte, då blir man ju inte sjuk. Utan det är ju när vi sen kanske kliar oss i ögonen, stoppar fingrarna i munnen. Då kan vi, om vi har otur, få in någon bakterie, något virus i munnen som gör att vi sedan blir sjuka. Men det är ju inte alltid det händer naturligtvis, utan det är ibland.
Men hur smutsigt är det?
Ja, det är ju jättesvårt att veta. Det måste man ju odla på en sån här stolpe, ta bakterieodlingar för att se i så fall. Men man kan ju vara säker på att det finns bakterier och virus på stolparna.
Vad skulle man kunna få för sjukdomar eller åkommor om man då kanske slickar sig på händerna efter att ha tagit i den här?
Ja, om det är någon som har varit väldigt förkyld som har hållit i stolpen, då kan man kanske få in ett förkylningsvirus om man blir förkyld. Man kanske, just i de här tiderna finns det ju en del vinterkräksjuka, även om det inte än så länge så väldigt mycket i samhället, så kan det vara så att vi kan få in ett litet vinterkräksjukevirus i kroppen så vi blir sjuka.
Men jag tänkte på det med bakterier. Att vi har dem i våran kropp och samtidigt så kan vi bli sjuka av dem. Hur kommer det sig?
Därför vi har bakterier i kroppen som tillhör det vi kallar vår normalflora. Alltså det som vi ska ha i kroppen och som skyddar oss mot en hel del infektioner. Alltså snälla bakterier. Sen finns det ju andra bakterier och virus som vi inte vill ha. Som inte tillhör vår normalflora. Och det är de vi kan bli sjuka utav. Så det finns lite olika typer av bakterier.
Hur sjuk kan man egentligen bli i Sverige och i Stockholm?
Det beror på om man har någon bakomliggande sjukdom som gör att man är extra känslig för att få svåra infektioner. Då kan man ju bli väldigt sjuk. Men oftast en vanlig förkylning klarar ju du och jag som inte har de här bakomliggande sjukdomarna.
Det finns ju många som är väldigt rädda för bakterier och spritar händerna ofta och sådär. Hur väl skyddar det mot sjukdomar?
Men det är klart att spritar man händerna mycket, så, eller om man spritar dem när det befogas kan man säga. Man ska inte gå och göra det tid och otid, för det finns ju ingen anledning. Då är det klart att då minskar säkert risken att bli sjuk om man är duktig på sin handhygien. Men man ska ju inte vara övernitisk. Man ska sprita, tvätta händerna vid vissa tillfällen och ibland sprita. Och då är det sådana här tillfällen när man, innan man ska äta mat, innan man lagar mat, efter att man varit på toaletten, kanske när man kommer hem och har varit ute och åkt tunnelbana, då kan man tvätta sina händer. Det är de tillfällena då man liksom riskerar också att ha mycket på händerna, och sen när man också då ska äta, kanske stoppar in saker i munnen och så.
Det verkar ju finnas en skräck för pandemier. Hur rädda ska vi vara för det i Stockholm och i Sverige?
Alltså det är ju så, vi kan aldrig veta när det kommer en sån här pandemi eller epidemi, beror på hur stor den blir, om den heter epidemi eller pandemi. Ja, pandemi, då är det någonting som drar över hela världen, någonting stort. Medan epidemi, då är det mer en begränsad befolkning som får det. Men vi kan ju få en epidemi i Sverige naturligtvis, men det vet vi ju inte idag hur det ser ut. Men det man har sett om man tittar historiskt tillbaka i tiden, det är ju att det kommer ju såna här influensavirus med jämna mellanrum, och de ändrar sig ju alltid lite grann. Och ibland så kommer det in nya influensasorter kan vi säga, som inte vi liksom är bekanta med. Vårt immunförsvar är inte riktigt bekant med dem. Och då finns det ju en större risk att fler blir sjuka och att man då får en epidemi. Det var ju det man var rädd för då för några år sedan då, när det blev massvaccination vid svininfluensan. Att det skulle vara ett sån influensa som många skulle bli sjuka i.
Så det kanske är det egentligen bara en tidsfråga så?
Alltså man har ju sett att de har kommit de här influensa då och då. Men hur mycket det kommer att drabba oss, det är svårt att säga idag.
Ja, nu står vi vid en bankomat. Och trots att det börjar bli mer och mer ett kontantlöst samhälle så är det ju ganska många som knappar på en sån här varje dag.
Ja, det är det. Och det är ju lite samma sak som vi pratade i tunnelbanan. Att det finns ju naturligtvis smuts framför allt. Och när det finns smuts så kan ju bakterierna, då trivs de lite bättre.
Hur gör man då för att skydda sig mot alla bakterier och virus på bästa sätt?
I den möjliga det går, försöker att inte stoppa fingrarna i munnen och klia sig i ögonen. Och det gör vi ju omedvetet säkert många gånger om dagen. Men man kan i alla fall försöka att inte göra det. För det är den vägen viruset och bakterierna kommer in. Och sen tycker jag man ska tänka på att är man förkyld och åker tunnelbana och buss, så kan man skydda sin omgivning genom att ha en god, som vi säger, host- och nysteknik. Det vill säga att man hostar och nyser i armväcket, så man inte bara hostar och nyser rakt ut och det sprider sig över hela vagnen.
Annars har du ett tips, och det är handhygien.
Handhygien och handhygien och handhygien, stämmer.
Säger Inga Zetterqvist, hygiensjuksköterska på Folkhälsomyndigheten. Tävling.
Då är det dags för veckans tävling. Men innan vi börjar med den så måste vi ju lyssna på förra veckans vinnare.
Ja, hej. Det här var Lillemor Exelius. skulle vilja lämna ett svar på veckans tävling om semlor. Locket är trekantigt. Och semmeldagen, eller fettisdagen, är den 17 februari i år. Hejdå!
Alla rätt, Lillemor. Bra jobbat! Vi skulle locket vara trekantigt och självaste semmeldagen 2015 var ju den 17 februari. Jag längtar redan till nästa. Jag tycker det är så fruktansvärt gott med semlor. Och roligt också att det är så många som har ringt in och svarat på veckans tävling. Fortsätt med det. Hur som, i veckans nummer har vi ett inslag som handlar om sjukdomar, smuts och snusk i vår offentliga miljö. Framförallt bakterier. Inga Zetterqvist som är hygiensjuksköterska på Folkhälsomyndigheten berättar om handhygien och vad vi ska tänka på. Vi får också veta att vi har en rätt vanlig bakterie som hon tycker är rätt vacker. Om man tittar på den i ett mikroskop, miljoners, miljarders av den här bakterien finns då i våra tarmar. Jag tycker det där låter lite läskigt. Men hamnar de på fel ställen kan man bli sjuk. Och veckans tävling då, vad heter den här bakterien som ska vara så vacker? Och svaret finner du i artikel 3 i det här numret. Och när ni tror er veta svaret så ringer ni oss på 615 66 69. Glöm inte lämna namn och nummer och vi behöver ditt svar innan torsdag klockan 9. Priset denna vecka är en ljudbok från bokförlaget Bonnier Audio. Lycka till nu så hörs vi igen nästa vecka. Hej då!
Det är dags att se till att stockholmarna blir mer klimatsmarta i köket. Det tycker Stockholms stad och miljöförvaltningen som nu tillsammans arbetar med att lansera en egen kokbok. Anna Havula på miljöförvaltningen, hur klimatsmarta är vi i köket egentligen?
Man kan säga generellt så här att maten står för en fjärdedel av svenskarnas utsläpp av växthusgaser. Och det är ju ganska mycket. Och när vi har tittat på det här så har vi upptäckt att en rapport från Livsmedelsverket, Jordbruksverket och Naturvårdsverket visar att vi skulle kunna minska våra utsläpp ganska kraftigt bara genom att ställa om till en klimatsmart kost. Och till och med halvera våra utsläpp från 2 ton per person och år till 1 ton per person och år. Och det är helt enkelt därför som vi på miljöförvaltningen tar fram en kokbok med recept utifrån råvaror som ger relativt låga växthusgasutsläpp. Men vi ger också tips på hur var och en av oss kan minska vårt matsvinn.
För vem är den här boken då?
Den är ju till för alla stockholmarna egentligen. Alla som är intresserade också av mat, matlagning och tycker att miljöfrågor känns viktiga och intressanta. Och boken kommer att finnas tillgänglig att läsa på vår webb stockholm.se. Man kan bläddra i den och dessutom så kan man beställa hem den.
Kan du inte berätta om arbetet med den här boken?
Ja. Det började ju med att vår verksamhet här på miljöförvaltningen som jag jobbar med går ju ut på att informera stockholmarna om klimatfrågan, vad Stockholms stad gör med klimatfrågan, men också på att ge råd och tips om hur man kan leva mer klimatsmart. Och så tittade vi på, okej, vad är det som ger växthus- och gasutsläpp egentligen från stockholmarna, eller från svenskarna framförallt som vi har egentligen tittat på. Och hur kan dessa minskas på bästa möjliga sätt? Och då såg vi att vi har inte jobbat så mycket med maten inom staden. Och därför tyckte vi att det var viktigt och intressant att sätta igång med det här. Ja, så det är det arbetet som är på gång nu. Vi samarbetar med en ekokock som hjälper oss att ta fram jättegoda recept. Det är mycket frukt och grönt, men alltså vegetarisk och vegansk mat. Men en klimatsmart kost innehåller också kött, om man vill äta det. Men då klimatsmart kött, som fisk och kyckling och även fläsk.
Varför väljer man inte att ta bort köttet helt och hållet när man gör en klimatsmart kokbok?
Ja, vi utgår ifrån den här rapporten från Jordbruksverket, Naturvårdsverket och Livsmedelsverket som visar att man kan ju som medelsvensk faktiskt halvera sina utsläpp med en klimatsmart kost. Och det kanske är så att för en del av oss som äter kött, vi kanske inte är så mottagliga för bara vegetarisk receptbok med bara vegetariska recept. Så tycker vi att ja, men vi kommer ju väldigt långt med en klimatsmart kost. Så varför inte en receptbok med klimatsmarta recept?
Men visst är det så, för att bli riktigt klimatsmart så borde man kanske ta bort ganska mycket av sitt kött. Kanske främst fisk.
Nej, men precis, det här som det behövs kunskap. För fisk är faktiskt ett av de mest klimatsmarta köttet som finns. Så absolut, det är ju så att det är bra att minska på köttkonsumtionen överlag. Alltså äta mer frukt och grönt. Men om man vill så kan man fortsätta äta till viss del kött. Som fisk, hållbart fiskad fisk, kyckling och även till viss del fläsk då.
Hur tror du att vår klimatmedvetenhet ser ut i Stockholm om man jämför med resten av Sverige?
Mm. Det har gjorts årliga undersökningar, medborgarenkäten tror jag att det heter, som visar att stockholmarna är väldigt miljömedvetna och oroliga för klimatförändringarna, frågor om ohållbar konsumtion och ökade avfallsmängder och också för kemikalier i vår omgivning. Så stockholmarna har mycket kunskap, och vårt syfte med den här boken är helt enkelt att absolut inte knäppa någon på näsan och säga vad folk ska äta. Utan istället informera och ge råd och tips och förhoppningsvis inspiration som leder till goda matstunder hemma helt enkelt.
Och det låter ju bra allt det här med att man ska vara klimatsmart och tänka på vad man lagar till, men alltså, i slutändan vill man inte bara äta det man tycker är gott.
Ja, och det är därför vi tar fram recept, goda recept, med en utmärkt kock som hjälper oss med detta. Vi kommer att dela upp boken i två delar. Lite sommar, vår- och sommarmat och höst- och vintermat. Och då kommer recepten vara anpassade lite grann utifrån vad som vi har bra tillgång till under de här årstiderna. Vi har ju inga färdiga recept ännu att ge, tyvärr. Men som sagt så kommer det vara mycket grön mat, vegetarisk mat, några veganska rätter och kötträtter med klimatsmart kött. Men sen så kommer vi också presentera ett 20-tal husmostips om hur man kan ta hand om maten så att man slipper slänga den. Och några exempel som vi har här är exempelvis om man har slappa mjuka morötter hemma eller andra rotfrukter. Man tror kanske att men det går nog inte att använda dem här med, de är så slappa. Men då kan du lägga dem i kallt vatten över natten, så är de spänstiga dagen efter. Ett annat tips är att om man har bananer som börjar bli bruna, känns inte så aptitliga längre. Men du kan ju skala dem bara och frysa in dem. Och om du gör smoothies hemma så kan du bara kasta dem i frukostsmoothien. Ett jättebra sätt att rädda maten. Äpplen kan ju bli lite sådär skrynkliga och mjuka. Men då kan man göra torkade äppeltärningar av dem och lägga i müslin. Så det är några av våra tips som vi kommer att ha.
Mm. Tror du att det finns en risk att många stockholmare känner att det blir för mycket pekpinnar?
Det kan kanske finns en sån risk, men vårt syfte är absolut inte att ge några pekpinnar utan ge tips, råd, information om vad som är klimatsmart. Vi vill öka kunskapen om detta. Och sedan förstås inspirera. Det här kommer ju vara fantastiskt goda måltider som man kan göra utifrån de här recepten. Så vi hoppas helt enkelt att det ska inspirera och upplevas som positivt.
Men om du bara får ge ett tips till människor där hemma som man ska ta med sig för att bli mer klimatsmart i köket, vad skulle det vara?
Då måste det ju vara att äta mer grönt och mindre animalier, helt enkelt.
Du berättade att den här boken kommer att finnas på Stockholms stads hemsida, bland annat www.stockholm.se. Kommer man kunna få tag på den också i fysisk form?
Man kan beställa hem den. Och sen, någonting som är väldigt klimatsmart tycker vi. Vi kommer ju ha en blädderbar version av kokboken på vår hemsida. Man kan ladda ner den eller bara ta sin padda och surfa. Och läsa den direkt på nätet, helt enkelt.
Vad bra!
Det sa Anna Havola på Miljöförvaltningen. Artikel 6, kommunspecial.
Kommunspecial, del 5, ur ditt Stockholm 2015. Glädje och gemenskap på Gläntans dagverksamhet. På Gläntans sociala dagverksamhet kan äldre människor som har svårt att ta sig ut själva träffa likasinnade, lyssna på musik, ha gympa och äta en bit mat tillsammans. Det här är det bästa som hänt mig sedan jag blev pensionär, säger Siri Medin, 91 år, som besöker Gläntan 3 gånger i veckan. Livskvalitet. Gläntan på Bolinders plan på Kungsholmen är en av stadens 7 sociala dagverksamheter. Verksamheten vänder sig till personer som bor hemma men som kan ha svårt att röra sig eller tala efter till exempel en stroke. Staden vill genom verksamheten att äldre håller igång kropp och huvud och att de kan bo kvar hemma. Det kan också vara en avlastning för en hemmavarande maka eller make. För att delta krävs att man har ett biståndsbeslut. Staden har även dagverksamheter för personer med demenssjukdom samt 41 träffpunkter och mötesplatser som är öppna för alla. Ann-Marie Ruth är omvårdnadspersonal och har arbetat på Gläntan i flera år. Det här är världens bästa jobb. Vi får hjälpa till att höja livskvaliteten för vad vi kallar den glömda generationen. Många av vännerna är borta och deras anhöriga har inte alltid tid, säger hon. Här känner vi att vi gör skillnad varje dag. Gläntans dagverksamhet håller öppet alla vardagar mellan klockan 8:30 och 14. Runt 20 personer per dag kommer hit och medelåldern är runt 85 år. Leo Berlips, 95 år och Siri Medin, 91 år, är trogna och flitiga besökare. Leo Berlips kom hit första gången för 3 år sedan och besöker nu Gläntan 5 dagar i veckan. Siri Medin har gått här i 4 år och kommer hit 3 gånger i veckan. Det är en lovvärd verksamhet staden bedriver, säger Leo Berlips. Atmosfären här är underbar, liksom personalen. Tiden går snabbt när man är här. Och Siri Medin nickar och håller med. Det är som en saga att få komma hit. Jag älskar att ha människor omkring mig och gemenskapen här är fantastisk. Dessutom är det bra aktiviteter som håller igång både hjärna och kropp, säger hon. Dagen börjar med gemensam frukost och fika och vid klockan 10:30 drar aktiviteterna igång. På schemat idag står först musik. Ann-Marie Ruth spelar gamla klassiker och slagdängor och gästerna får gissa vem artisten är. Diskussionerna går höga. Sedan blir det frågesport och sittgympa och det finns även möjlighet att baka lussebröd. Dagen avslutas med en gemensam lunch och den som vill kan köpa en öl eller ett glas vin till maten. Aktiviteterna är frivilliga. Det är helt okej att bara komma hit och äta och umgås om man vill det, säger Yvonne Herb, som också arbetar på Gläntan. Hon fortsätter. Det betyder så mycket för många att få komma till ett sådant här ställe. Det är ett enkelt sätt att höja livskvaliteten på ålderns höst. Alla trygghetslarm byts ut. Alla stockholmare som har ett trygghetslarm hemma får det utbytt de närmaste 2 åren i samband med att larmtekniken blir digital. Genom digitaliseringen ökar säkerheten. Alla som har fyllt 65 år och bor i Stockholm kan få ett trygghetslarm installerat i sin bostad. Larmet är kopplat till Stockholms stads larmcentral som i sin tur skickar nödvändig hjälp. Drygt 15 000 stockholmare har idag trygghetslarm. Vill du eller någon nära dig komma i kontakt med en av stadens dagverksamheter eller träffpunkter, ring äldre direkt på telefon 08 80 65 65. Du kan också hitta och jämföra dessa och andra verksamheter på stockholm.se/jamfor. Snabb skjuts in i arbetslivet. Trainee-programmet är ett sätt för staden att locka till sig unga, nyfikna och drivna akademiker. Ida-Linn Aderlind och Jakob Johansson är 2 nöjda deltagare. Unga talanger. Att som ung och nyutbildad få en tjänst som trainee lockar många. Ida-Linn Aderlind och Jakob Johansson är 2 av de många sökande som antagits till stadens trainee-program. Begreppet trainee lockar. Det är en bra språngbräda in i arbetslivet. Jag funderade på att plugga vidare egentligen, men när jag fick den här chansen kändes det rätt att börja jobba istället, säger Jakob Johansson. Hans trainee-kollega Ida-Linn Aderlind är inne på samma spår. Rollen som trainee har gett mig förutsättningar att växa. På det här viset har jag fått en fantastisk inblick i hur staden fungerar som jag annars aldrig hade fått så snabbt. De jobbar i sina respektive roller samtidigt som de under det första året parallellt medverkar i trainee-programmet. Ida-Linn Aderlind är anställd som kommunikationsstrateg i Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning. Och Jakob Johansson som anläggningsingenjör och projektledare på trafikkontoret. Jag har direkt nytta av kunskaperna jag får genom trainee-programmet i mitt arbete som kommunikationsstrateg. Jag får ett brett nätverk, lär mig hur verksamheten funkar och vem jag ska vända mig till, säger Ida-Linn Aderlind. Det är andra gången som Stockholms stad genomför ett trainee-program och erfarenheterna är goda hos de som medverkat. Det gäller för både den nyanställde och för arbetsgivaren, anser Marie Janemar, avdelningschef på Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning och Ida-Linns chef. Vi behöver rekrytera en kommunikationsstrateg som är en ny roll hos oss. Nu får vi det samtidigt som Ida-Linn får en grundlig introduktion i hur staden fungerar, vilket ju är en bonus. Ida-Linn har hjälpt oss att modernisera vår kommunikation. Det är värdefullt för oss som organisation att få in nya idéer och tankar. På trafikkontoret kan det ibland vara svårt att rekrytera ny personal, men i och med trainee-annonsen fick man betydligt större respons än vanligt, berättar Ann Kemler, enhetschef på trafikkontoret. Det här var ett bra sätt för oss att få in yngre talanger. Nu kunde vi ju locka med ett trainee-år, en rejäl introduktion i kombination med en fast tjänst. Det är positivt att få in en ung och nyfiken person. Jakob har intresse för övergripande frågor och han är ett bra komplement till vår grupp, säger Ann Kemler. Både Ida-Linn Aderlind och Jakob Johansson är nyinflyttade till Stockholm. De trivs lika bra i sin nya stad som med sina arbeten. Men medan Ida-Linn Aderlind känner att Stockholm är där hon helst vill vara inom sitt yrkesliv och privatliv, säger Jakob Johansson att han kan tänka sig att flytta någon annanstans, kanske utomlands. Vi får se. Jag trivs väldigt bra här med allt och möjligheten att utvecklas inom Stockholms stad är enorma. jag har fått en bra grund och står rustad för framtiden. Sugen på att söka trainee-programmet? Läs mer på stockholm.se/trainee. Livet är som en spegel. Snart 100 år och med en imponerande energi och vitalitet. Ina-Greta Andersson flyttade för 2 år sedan till servicehuset Pilträdet på Kungsholmen och stortrivs. Tar vara på livet. Med pigga ögon och med en bestämd men vänlig stämma på klingande skånska möter 97-åriga Ina-Greta mig i dörren till sin lägenhet. Stöd på rullatorn går hon mot köket för att sätta på kaffe och kommenterar på vägen dit dagens tidningsskörd som ligger på köksbordet. De där har jag sparat till senare. Det är dagens höjdpunkt för mig. Och jag har nästan alltid P1 på. Men nu ska jag stänga av de där gubbarna, säger hon, och slår av radion. Medan vi fikar och samtalar om både det ena och andra fylls jag av en blandning av förundran och respekt för denna imponerande dam som levt i snart 100 år. Och jag tänker att precis så vill jag också vara när jag blir gammal. Alert, positiv och fortfarande med en stor nyfikenhet på livet och en målmedveten vilja att hålla sig ajour med det som händer omkring oss. Efter att Ina-Greta som ung lämnat Skåne för Stockholm bodde hon först några år på Östermalm men flyttade sedan till Bromma 1951 med sin man Arne. Där växte också sönerna Kurt och Rolf upp. Trerummaren i Blackeberg skulle bli hennes hem i över 60 år. De sista åren bodde hon ensam där efter att Arne gått bort. En dag såg hemtjänstpersonalen vid sitt besök att jag vinglade till och var lite yr och tillsammans med mina barn kom vi fram till att det nog var dags att flytta till ett serviceboende. Och sedan gick det fort. På 6 veckor hade hon fått erbjudande om ny lägenhet och flyttade med ett urval av sina möbler och husgeråd. Hur var det att flytta efter så många år i ett och samma hem, undrar jag. Det gick väldigt smidigt. Men man kan ju inte ta med sig allt. Min granne har så packat med möbler och saker i sin lägenhet att man knappt kommer fram. Nej, jag tycker om att ha utrymme. Men mina böcker, de vill jag ha med mig. Ina-Gretas böcker täcker en hel vägg och i bokhyllan står foton i färg och svartvitt på barn, barnbarn och barnbarnsbarn. Inte mindre än 14 barnbarnsbarn och ett till är på väg i dagarna. Trots de många aktiviteter som hennes äldreboende ordnar föredrar Ina-Greta egen tid med läsning och tv när inte hennes barn och barnbarn hälsar på förstås. Men även om hon får täta besök av anhöriga betonar hon känslan av trygghet att få påhälsning av personalen ett par gånger om dagen för hjälp med en del av de praktiska vardagssysslorna eller för att komma ut på en promenad då och då. Det är så många som gnäller och klagar på äldrevården idag. Jag kan förstås inte tala för andras situation men själv kunde jag inte ha det bättre. Under vår promenad längs norr Mälarstrand är jag nyfiken på att höra vad Ina-Greta tror ligger bakom det faktum att hon närmar sig 100 år och fortfarande är så pigg. Att jag bott nära naturen och att jag jobbat med det jag tyckte var roligt och så gick jag på husmors gymnastik i många år. Mitt jobb som sömmerska var mer ett nöje än ett arbete för mig. Det är så många idag som utbildar sig till yrken de egentligen inte vill ha. Det kan ju aldrig bli bra i längden. Ina-Greta utbildade sig till sömmerska 1935 till 1937. När väninnan hon delade lägenhet med en kväll skulle gå ut och dansa på virveln på Drottninggatan hade hon egentligen ingen större lust att följa med. Men väninnan tjatade enträget och tur var väl det. För det var där hon träffade Arne. Under deras drygt 70 år tillsammans tillbringade de inte många dygn isär. Istället gav Arnes arbete på SAS möjlighet till billiga sista-minuten-resor som tog dem till jordens alla hörn. 70 år tillsammans, tänker jag, och kan inte låta bli att fråga vad hon tror är hemligheten bakom ett långt och lyckligt förhållande. Svaret kommer blixtsnabbt. Att varje dag tala om att man tycker om och uppskattar varandra. Jag brukar säga att livet är som en spegel. Det man gör och ger reflekteras ofta tillbaka. Det ska vara coolt att nå målen. På Husbygårdsskolan bröt man den negativa trenden med bristande resultat bland niondeklassare. Rektor Anna Söderberg berättar om vikten av intakta klasser, elever som motiverar andra elever och fokus på varje enskild elev. Trygg gemenskap. Med en uppgång från 55,8% gymnasiebehöriga till 73,1% är det den av stadens skolor som visat störst förbättring det senaste året. Det har betytt otroligt mycket att klassen varit intakt med i stort sett samma elever sedan småskolan. Det har skapat en stadig stomme, en god gemenskap, och de elever som haft lätt för sig har på ett imponerande sätt motiverat de elever som kämpat med studieresultaten, menar Anna Söderberg. Vi har också sett över hur vi bäst använder våra resurser och lagt stort fokus på att få niondeklassarna i mål. Läxhjälp, tät föräldrakontakt och att lärarna lagt tid utanför lektionsundervisningen samt att hitta exakt var svårigheterna och de svagare eleverna finns har varit avgörande. I början av terminen sätter vi igång direkt med att fånga upp de elever som behöver en särskild studieplan. En plan som vi sedan följer upp efterhand. Planen framöver är bland annat att sätta in studievägledare på ett tidigare stadium redan i årskurserna 6 och 7. Allt för att betona vikten av att nå studiemålen. Vi vill motivera våra elever så att de förstår att det faktiskt är häftigt att vara duktig i skolan. Det finns generella trender bland ungdomar att man ska vara cool, men fokus ligger kanske inte lika mycket på att det är coolt att nå målen i skolan. Det vill vi ändra på genom fler morötter, visa på möjligheterna, dela ut stipendier samt skapa viss känsla av tävlan inom skolan, säger Anna Söderberg. Den positiva responsen från föräldrarna har varit stor och efter att Dagens Nyheter uppmärksammat skolans fina resultat den 14 augusti 2014 har gratulationerna kommit från flera håll och kanter. En av våra somaliska tjejer gick ut nian med 295 poäng av 340 möjliga. Hennes familj var så stolt när hon fick stipendium på avslutningen och de fick veta att det var det högsta betyg Husbygårdsskolan sett på många år. Vi märker verkligen att föräldrarna börjar tänka allt mer på kunskap. Något jag tror är väldigt viktigt för att öka integrationen i samhället i stort. Att känna att man kan lyckas. Det har skapat ett slags stolthet i dessa skolor där vi har en stor andel nya svenskar, vilket är jättespännande och otroligt viktigt för vår framtidsutveckling, avslutar Anna Söderberg.
Det här är en produktion från Iris Media i samarbete med Stockholms stad.